Fy vad tråkiga ni är, vad tröga ni är. Det är ju det här vi ska göra. Därför att det går så enkelt för dem. Det bara finns i hela deras utrustning att jamen, det är väl bara att börja prata med någon. Jag är gift med en sån här jobbig evangelisationsmänniska. Vi kan stå liksom i en korvkö och innan vi har köpt korv så han börjar prata med folk framför och bakom. Och jag är helt fokuserad, jag vill ju ha min korv. Och han börjar prata till höger och vänster. Och plötsligt får han säga något om Jesus också. Jag tänkte, hur gick det till? Alltså, jag hinner inte med. Sen är det ju också så där att vi andra får ju väldigt lätt dåligt samvete då. Att vi inte är som de där som bara tycker det är så enkelt. Och jag tycker det är jobbigt att knacka dörr hos folk som jag inte vet vilka de är. Hur ska man leda ett vanligt samtal över tröskeln till, och det där med Jesus då? Det är inte lika lätt för oss andra. Men sen kan det ju också vara så att vi som har pratat om det här, undervisat om det på olika sätt har gjort det galet. Ibland har vi ju försökt peppa varandra. Liksom. Ja, men nu går vi ut och så bestämmer vi den här veckan att... Och så känner man att man mer liksom tar sig i kragen än man får vara fylld av helig ande. Eller också kanske vi har varit lite lagiska ibland kring detta. Vi behöver ju påminna oss om att vi behöver den helige ande för precis varje steg vi tar. Och det behöver födas inifrån och ut det vi ska göra för att det ska bli gott och trovärdigt och äkta. Och människor omkring oss, de genomskådar när det inte är äkta. När det liksom är påtvingat eller vi liksom skärper upp oss, så märker de det. Så det är så viktigt att vi får ta det inifrån och ut. Men det här är centralt och det är viktigt att vi delar evangeliet. Jesus sista ord. Jag förstår inte, den hoppar verkligen fram. Jag är helt ointresserad av att den är så snabb. Nu då. Jesus sista ord när han ska lämna lärjungarna, det är det här. Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Och vi har ju kallat det här ibland missionsbefallningen. Det är ju, spär ju på lite grann det här med borde och måste. Vi kanske skulle kalla det missionsuppdraget. Så blir det lite mindre.
Ja, gör så här.
Men vi har alltså alla fått uppdraget att evangelisera. Och sen verkar det som att en del människor, de har bara en särskild nåd över sig att göra det här. De som det går så enkelt och smidigt för. Det jag hoppas med det vi ska gå igenom idag i undervisningen, det är att det ska finnas några fler som känner, ja men det kanske inte är så besvärligt ändå. Även om jag inte tänker att jag har den gåvan särskilt. För jag vill peka på flera olika sätt att evangelisera. Vi tänker ju så lätt att man behöver vara bra på att prata. Vi tänker att man behöver vara bra på att argumentera. Man ska vara bra på att knacka dörr hos främmande människor. Och det är en väldigt snäv bild av någonting som är så viktigt och som vi alla är kallade till. Och i den helige andes kraft kan vi. Så vi ska titta på lite olika stilar. Jag håller på så här, ja. Evangelisationsstilar. Och vi ska ta den första. Får ni knappa där. Den vi vanligtvis förknippar med evangelisten. Den stil som man kan tycka är ganska konfronterande. Ni vet den här första församlingen i Apostlagärningarna. De ber i 10 dagar om att få ta emot den helige ande. Och sen när den helige ande kommer på pingstdagen och alla flummar runt i glädjen över att nu har anden kommit. Det är jätteroligt. Då tar Petrus till orda och han håller en glasklar predikan. Så medan alla är jättelyckliga över vad anden gör så är det någon som kör bussen. Och han predikar i 10 minuter. Och 3000 människor kommer till tro den här dagen. Och då säger han ungefär så här. Då steg Petrus fram med de 11 andra och tog till orda och talade till dem. Judar, ja, alla ni som bor i Jerusalem, detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade, det är ju bara morgon. Nej, det är det här som har sagts genom profeten Joel. Att i de sista dagarna, säger Gud, ska jag utgjuta min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner, era gamla män har drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod och eld och moln och av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Och så fortsätter han: israeliter, lyssna på mig. Och så förklarar han hur denna Jesus stämmer med den de har väntat på. Ni som har väntat på den som ska sätta sig på Davids tron. Ni som har väntat på att Abrahams förbund ska fullföljas. Det är den här vi har väntat på. Och så kan man hoppa längre bort till vers 37 där det står: orden träffade dem i hjärtat. Och de frågar: vad ska vi göra? Och så säger Petrus: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus är ju också den som ni vet tar till svärd i Getsemane. Ni rör inte min Jesus. Han är den som tycker att konfrontation, det är väl inga problem. Om det blir lite oroligt i lägret och det är väl bra att det rörs om i grytan lite grann. Så han har liksom inga problem. Han kan till och med tycka kanske det är lite tillfredsställande att det blev lite rörigt och folk fick någonting att fundera på och gå hem med. Och är det här din stil? Lite pang på, lite, ni vet, hur har du det med Jesus? Om det här är din stil, så överlämna den personligheten då till Gud och säg: det här vill jag att du använder. Du vet hur jag är. Använd det här hos mig. Och jag ber om en känslighet och en ödmjukhet. Jag ber om lyhördhet för människors behov. Och så ber du om att få möta just de människor som behöver din raka blick, som frågar: hur har du det med Jesus? Det finns fler sorter. Ska vi se om vi får fram nästa. Intellekt. Ni vet Paulus, den här superlärda mannen som har lärt sig allt om hur deras gamla testamente, vårt gamla testamente, funkar. Han som har suttit vid Gamaliels fötter. En briljant hjärna hos Paulus. Och han är ju på Areopagen i Aten när vi kommer till Apostlagärningarna 17. Och han resonerar med både judar och gudstroende. Och han liksom, med resonemanget så vill han visa att Kristus är den han sa sig vara. Han har bra utbildning. Han har akademisk stil. Han kunde argumentera. Gillar att studera, att resonera. Och vi kan se lite grann i Apostlagärningarna 17 och 18 och framåt. Hur det står där. Vi ska se vart vi kan hoppa in någonstans. Medan Paulus gick och väntade på dem i Aten blev han upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudabilder som fyllde staden. Han talade i synagogan till judarna och de gudfruktiga på torget var dag till de som uppehöll sig där. En del filosofer, både epikurer och stoiker, inlät sig då i diskussion med honom. Och några sa: vad är det här för visdomskorn som han har snappat upp? Vart vill han komma? Och andra: han är tydligen en som vill införa främmande gudar. Och så predikar han budskapet om Jesus och uppståndelsen och de tar honom till Areopagen och sa: kan vi få reda på vad det är för ny lära du förkunnar? Det är besynnerliga saker som du dukar upp för oss. Nu vill vi veta, vad är det frågan om? Och så stiger han fram och så anknyter han till alla deras gudar och gudabilder som de har. Och så säger han: det finns ju en gud ni har där det står en okänd gud. Och det är den guden som jag skulle vilja prata med er om. Gud som har skapat världen och allt den rymmer. Han som är herre över himmel och jord. Och så liksom resonerar han med de här människorna. Är du den här sorten? Du gillar resonemang, du gillar att följa tanketrådar, att ta vid där någon annan är. Ja, men då kanske du ska överlämna den personligheten till Gud. Läs då, studera, grotta in dig i de här böckerna så att du har argument för när människor som också är samma sort behöver få liksom blöta och stöta hjärnans tankar och inte bara, åh, jag kände en massa saker, utan hur skulle det här kunna vara sant? Jag skulle behöva få fråga. Finns där då för dem som behöver din förståelse av deras frågor? Men sen finns det andra. Vi har till exempel vittnesbördet. Den blinde tiggaren i Johannes 9. Det är Jesus som kommer gående och så ser han en man som har varit blind från födseln. Och så kommer det en diskussion kring, ja, hur har det här gått till och så vidare. Men Jesus är mest intresserad av att han ska få synen tillbaka. Och det som sker när han har fått sin syn tillbaka, därför att man vet, det här är en man blind från födseln. Och det är också så här att för judarna är det här ett av tecknen på en riktig messias. Inte bara att han helar sjuka, utan ett av tecknen är faktiskt att han ska kunna hela en människa som har varit blind från födseln. Och så gör han det. Och då blir det ju så att man måste liksom kolla upp det här. Så grannar och andra, liksom, men är det inte han? Och hur öppnades dina ögon? Ja, Jesus gjorde det. Och så kommer de fariserna dit, för de vet att det här är ett av tecknen. Och så vill de veta, hur gick det till när du fick din syn? Och så berättar han igen, men de gillar ju inte Jesus. Så de måste ju liksom hitta ett sätt att säga att nej, men det är nog något fel med det här ändå. Men det som är så underbart med den här mannen, han har inte en massa koll på saker och ting. Han märker att när han har blivit helad, då blir det oroligt i staden. Han kallas in för att svara på frågor. Och han har inte så många svar. Utan hans svar är väldigt kort och tydligt och enkelt. Det är mycket jag inte förstår. Men det jag förstår, det är att jag som var blind, nu kan jag se. Så står det i texten. Det vet jag. Att jag som var blind, nu kan jag se. Och i det här fortsatta samtalet med honom kan han se att han presenterar bara det som har hänt. Han liksom bara lägger fram det i en öppen hand och du får dra dina slutsatser av det. Men det här har jag varit med om. Så han lägger bara fram det. Det här har hänt. Och är du en sån där människa som kan visa på någon sån där synbar förändring i ditt liv? Något du kan berätta om, att så här var det före och så här var det efter. Då var jag deprimerad. Men när Herren tog det så ser det ut så här. Eller då var jag sjuk och nu är jag frisk. Eller något som finns ett före och ett efter. Inte behöver du veta alla andra saker. Inte behöver du kunna förklara halva Bibeln. Du har ju det man kallar för ett vittnesbörd. Vet jag som pastor, jag har hållit jättemånga, åtminstone halvbra predikningar. Men i det ögonblick det går upp någon och berättar vad Jesus har gjort under den här veckan, då är predikan långt bak i människors medvetande jämfört med Jesus mötte den där människan. Så din berättelse är jätteviktig. Så berätta den igen. Var beredd att berätta den. Tänk när du går och handlar att vill du Gud så ska jag prata med dem på vägen. Och jag ska åtminstone dela det jag har varit med om. Ett annat sätt att dela detta, det är ju det vi kallar för relation. I Markus hittade vi detta. Markus, början av det kapitlet där vi har den här mannen, ni vet, som är så otroligt intagen av mörker. Han lever bland gravarna. Han fängslas med kedjor. Han är rosenrasande, helt wacko. Han kan inte umgås med några andra människor. Och en dag så möter Jesus honom och slänger ut det här eländet. Och så vill människorna inte ha honom där. Alltså tänk att du kommer ut och ser en människa som du vet är helt sjuk i huvudet. Det är sånt mörker omkring den där mannen så att vi måste kedja honom någonstans. Och så kommer du ut och så ser du en man som är fullt påklädd och med klar blick och som resonerar med Jesus. Och så säger de i staden, vi vill inte ha dig här, säger de till Jesus. Lämna vårt område, säger de. Det är klart att den här mannen då, när Jesus kliver i båten, så säger han, låt mig få följa med dig. Och hur skulle vi ha tänkt? Jo, vi hade ju tänkt, han måste med i båten. Han är nyfrälst. De andra vill inte ha Jesus här. Han måste med i båten. Eller hur? Så skulle vi ha tänkt. Och så tänker Jesus helt annorlunda. Det står helt enkelt att när Jesus får höra den här frågan så säger han, nej, gå hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig. Hur han förbarmade sig över dig. Och så står det faktiskt att han gick runt i de 10 städernas område, Decapolis, de 10 städernas område, och berättade. Och Jesus tänker inte som vi tänker. Han tänker, här finns en man med frihetens frö inom sig. Det räcker för att förändra det här området. Så det här med att ha relationer. För en del av oss passar de här orden att du behöver faktiskt inte knacka dörr hos människor som du inte alls känner. Utan du har ju både familj och vänner som ännu inte har förstått vem Jesus är. Och de behöver få se den förändring som sker i ditt liv. De behöver få se vad som händer när du går tillsammans med Jesus. Och det kommer att tala i längden. Du kanske längtar och längtar och längtar efter att få säga någonting om Jesus. Och de frågar inte ens. Men med tiden så ser de den stora förändringen i ditt liv. Och då kommer de att undra. Du, det hände något med dig, eller hur? Ja, det gjorde det. Så att gå hem och leva ut förändringen. Och låta tiden arbeta för oss. Be för dem. Vänta på deras frågor. Och var beredd att svara. En del av oss har de här viktiga relationerna. En annan stil är de som vi kan kalla för inbjudare. Hello, hello. Jag tror att det är lika mycket de där uppe som trycker fram, bara så att ni vet. I Johannes 4 så har vi den här kvinnan vid Sykars brunn som vi också fick höra om vid bönen här innan gudstjänsten. Kvinnan vid Sykars brunn, hon som går ut när andra håller sig hemma. Och som får ett samtal med Jesus som heter duga. Där han sakta för henne fram bit för bit i förståelsen av vem hon har framför sig. Och den här kvinnan vet vi ju att Jesus är väldigt rak med. Han säger, 5 män har du haft. Den du har nu är inte heller din man. Och det märkliga med den här kvinnan, det är att hon, om någon skulle säga till mig, om det här var mitt liv, Birgitta, 5 män har du haft och den du har nu är ju inte heller din man, så skulle jag ju känna mig otroligt avklädd och väldigt lätt fördömd. Och någonting med Jesus är så helt annorlunda, så fast han liksom säger, så här är det ju med dig. Så är hon alldeles befriad. Så hon rusar in i stan och säger, kom och möt en man som har sett allt som jag har gjort. Han känner verkligen mig innan och utan, den här mannen. Och det spelar liksom ingen roll att han har sett de här sakerna hos henne. Hon till och med glömmer sin kruka där. Hon glömmer det hon gick ut för. Den står kvar där ute vid brunnen. Därför att hon går in och säger till de människor som hon i vanliga fall aktar sig för, nu har jag mött någon som har sagt allt. Och så ser de ju på henne. Hon är ju bara lycklig. Hur kan hon komma in i staden och säga, han har sagt allt jag har gjort, och se ut som hon gör? Och så säger han, tänk om han är Messias. Och så får hon med sig människor ut. Och hon försöker inte återge konversationen med egna ord, utan hon bjuder in dem att följa med. Kom och följ med och se vem han är. Och så får de själva träffa Jesus. Och så småningom så säger de, nu tror vi inte på grund av det du har sagt, utan vi har själva mött honom. De flesta som kommer till tro gör det genom någon som de känner. Någon som de kan säga, det här är en trovärdig kristen. Någon som längs vägen har bjudit med dem på någonting. Är det här du? Jag är inte så bra på att prata. Jag vet inte vad jag ska svara i en diskussion. Men jag kan åtminstone bjuda med någon. Jag har en bönegrupp som är riktigt bra. Jag tar med någon till min bönegrupp. Eller det där lågtröskelalternativet som vi har i kyrkan med den där konserten eller med det där kaféet eller någonting. Jag kan åtminstone bjuda med någon till det. För det tycker jag är ett trovärdigt alternativ att ta med någon på. Är du den sorten? Ja, men bjud in. Tids nog så nappa någon. Följ med och se. Och vi ska titta på en slags evangelist till, och det är tjänaren. I Apostlagärningarna 9, där möter vi Dorcas. En kvinna som påverkar många i staden genom sitt tjänande. Det står om henne att hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Och att hon då har gjort skjortor åt dem, hon har gjort mantlar åt dem. När hon dör så liksom är staden i gråt. Därför att hon var en sån där människa som verkligen såg dem som hade behov. Och hon försökte hela tiden göra någonting åt behoven. Hon påverkar många med sitt tjänande. Hon är frikostig. Hon ger bort liksom i Jesu namn. Ja, men ta det här du. Det kan du behöva. Och i sitt tjänande och i sina goda handlingar så visar hon ju på den Gud som kan förvandla en människas hjärta. Så att andra med sin nöd får plats där. Jag är inte bara upptagen av mitt. Jag har inte bara fullt upp. Utan finns det en nöd hos dig så är mitt hjärta vaket för det. Och då lider jag när du lider. Och då vill någonting i mig hjälpa till. Andra får liksom rum i henne. Hon är inte så bekväm av sig. Handling i kärlek. Är det här du? Där du liksom har en känslig och uppmärksam ande. Ett hjälpsamt hjärta. Finns gästfrihetens gåva hos dig. Barmhärtighetens, hjälpsamhetens, givandets gåva. Ja, men ge det till Herren. Vilka ska jag stöta på? Hur kan jag ge bort av mitt överflöd? Hur kan jag till och med ge bort av det jag inte ens tycker är mitt överflöd? Men jag tänker att de kan behöva det här bättre än vad jag behöver det just nu. Innan vi går vidare med några tankar skulle jag vilja att du bara funderar lite för dig själv. Vilken liksom stil, vilken sort är du? Det finns säkert fler sorter, men passar du in någonstans här? Och så skulle jag vilja att du tyst för dig själv. Tacka Gud för det som är dina möjligheter. Gläd dig över att du är betrodd med evangeliet och att du kan få dela det. I allt det här kan vi få tänka att någon sår ett frö. En annan vattnar. Den helige ande ger växten. Det är lite grann som att vi bidrar med en pärla på ett halsband. Och när en människa har fått alla pärlor på plats, då tar hon emot Jesus och bär sitt halsband med glädje. Och du kan vara en av pärlorna som har spelat roll i den människans livsväg fram till Jesus. Och nu ska jag till sist dela några besvärliga tankar med dig. Och det mynnar ut i några frågor. Och nu har jag förvarnat dig om att jag kommer att vara besvärlig. Ni har hört det. Och då börjar vi med Paulus ord i Efeserbrevet 6 och 19. Där han säger så här: be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet, vars sändebud jag är. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör. Och frågan som kommer är: ingen fråga alls. Jag tror jag behöver hjälp där uppe hos er. Hallå? Hallå? Jag behöver hjälp av er. Där. När bad du den bönen sist? Min första fråga. När bad du den bönen sist? När hörde du av dig till någon och sa: be för mig. Jag tror att jag får en möjlighet att säga något på mitt arbete idag. Be för mig. Jag ska träffa min släkt som du vet inte är troende. Och jag skulle vilja frimodigt säga någonting om det jag tror på. Be för mig. När bad du den bönen sist? Vi vet ju från den första kristna församlingen att de till och med sätts i fängelse för att de förkunnar namnet Jesus. Och om vi kan få fram nästa bild, så säger de så här: se nu hur de, när de kommer ut från fängelset, blir räddade ur fängelset, så går man hem till församlingen och så ber man tillsammans. Och så ber man: se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare vad då? Ja, vi skulle ha bett: ge oss trygghet. Låt oss slippa bli förföljda. Låt mig slippa få det jobbigt. Och de ber något helt annat. Ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Det är det de ber. När de har mött svårigheter. Vi säger: måtte vi slippa förföljelse i Sverige. Och det får vi gärna säga. Men det är intressant att deras bön är en annan. Guds rikes framgång. Vi ska titta på ett bibelställe i Filipperbrevet. Där Paulus är fånge för Jesus skull. Och mitt i det så säger han: jag vill att ni ska veta, bröder, att det som hänt mig snarast har fört evangeliet framåt. Då sitter han i fängelse. Men han kan ändå se hur evangeliet har gått fram. Missionsuppdraget är ju fortfarande det mest angelägna för Gud. Att evangeliet förs fram. Och det kan göra det under alla omständigheter. Under inflation eller arbetslöshet eller sjukdom eller naturkatastrofer eller olyckor. Eller det kan gå fram under alla omständigheter. I första Petrus så säger Petrus så här: mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som händer er. Gläd er istället över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Eldprov kan ju antingen krossa oss eller rena guldet i oss. Vi förbittras eller förbättras. I Jobb 23 och 10 så säger han: prövar han mig, är jag ren som guld. Så vår bön skulle ju behöva vara att Jesus, genom alla de prövningar som jag möter i livet, för livet är ju som det är, genom alla prövningar som jag möter, så ber jag dig att ditt rike går framåt. Alltså använd det här som jag inte begriper ett dugg av. Som jag nu lägger i din hand. Jag fattar ingenting. Jag tycker det är pest och kolera. Men jag lägger det i din hand. Gör någonting av det så att ditt rike går fram. Också i mina svårigheter. Och därför kommer ju frågan helt enkelt. Vilket är ditt och mitt fokus när vi går igenom svårigheter? Är det att komma ur dem så snart som möjligt? Kära Jesus, ta mig härifrån. Eller är det att missionsuppdraget får fullföljas nu också? Och så behöver jag hjälp som bön nummer två. Al Janssen som är engagerad i Open Doors, en organisation för den förföljda kristna kyrkan, pratade med en pastor i den förföljda kyrkan i Egypten, vid koptiska kristna. Och så frågade han hur vi kan hjälpa dem. Och då fick han ett svar som han inte hade förväntat sig. Han fick svaret ungefär så här. Be inte för oss. Be med oss. Om ni ber för oss, då ber ni fel saker, sa den här pastorn. Då ber ni att kyrkan ska vara trygg. Då ber ni att förföljelsen ska upphöra. Vi ber inte om sånt. Vi ber om frälsning för Egypten. Vi ber att Gud ska låta miljoner muslimer dras till Kristus. Vi ber att vi ska vara modiga och tydliga när vi delar med oss av vår tro till muslimer. Och vi ber att vi inte ska fly när den oundvikliga förföljelsen kommer. Utan att vi ska hålla ut även om det skulle kosta oss livet. Var snäll och säg åt era vänner att be sådana böner tillsammans med oss. Ber du med kyrkan i vårt land och i hela världen om frälsning för Sverige eller för Ursviken eller Skelleftehamn eller var du bor någonstans eller Egypten eller något annat land? Eller är vårt första fokus i bönen? Är det vårt första fokus i bönen genom allt? Aposteln Petrus ger oss svaret på varför Jesus ännu inte har kommit tillbaka. Han dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Det är ju så att det vi sätter på första platsen i vårt liv, det är vi beredda att slita ganska hårt för. Och det är vi beredda att lida för. Så frågan kommer ju tillbaka då, vad är först på plats? För är det mitt jobb eller min karriär, så är jag beredd att slita ganska hårt för att den ska bli det jag hoppas på. Någonting kommer du att lida för, därför att du kommer att anstränga dig för det. Och vad vill du vara först? Vad vill vara på första plats i ditt liv? Vi ber tillsammans. Jesus, du kom för att ingen skulle gå förlorad. Du säger att du gör bara din himmelske fars vilja. Och den är att ingen ska gå förlorad. Jag ber att det där hjärtat som du har, att det mer och mer ska bli vårt hjärta. Du helige ande som bor i oss, forma våra hjärtan så att det fadern och sonen liksom har nöd för också är det som våra hjärtan har nöd för. Och så tackar vi dig för att på något sätt kan vi evangelisera. Det finns något sätt som är vårt. Det finns något som passar vår personlighet och som passar våra nådegåvor. Och det är vårt sätt att dela evangeliet. Låt oss se bredden och vidden och alla färgerna. Och gör oss beredda att liksom gå utanför både vår säkerhetszon och hur vi har tänkt att det borde vara eller skulle kunna vara. Du som älskar att måla utanför linjerna. Och så ber vi dig också Gud om det här fokuset. Att det ska spela roll att vi bor där vi bor. Att det för människor omkring oss ska vara viktigt att ditt rike är där vi är. Och vi ber Gud om villighet att se dina planer först. Så att vi kommer till ro i vår strävan efter andra saker. Vi ber om att få glädje i att dela evangeliet om dig. Ge oss mycket glädje i budskapet om dig. Vi ber i Jesu namn. Amen.